Du lyssnar på Fascismens födelse av Eskil Fagerström, inläst av mig, Lars Winkler. Förord. Jag har skrivit den här boken av flera skäl. Till skillnad från min förra bok som berörde hela det moderna Italiens historia vill jag skildra en kortare och mer koncentrerad tidsperiod. Ett skede snarare än en berättelse som sträcker sig över flera sekler. En annan önskan var att närmare följa ett fåtal individer och visa hur de upplevde de skeenden som senare blev historia. Historieskrivning får ofta trassliga och oförutsägbara processer att framstå som oundvikliga och lagbundna när de i själva verket kunde ha utvecklats på en lång rad andra sätt. Personen Benito Mussolini, det nav den här bokens tre huvudpersoner på olika sätt kretsar kring, är ett exempel så gott som något på detta. De skador han ådrog sig under första världskriget kunde mycket väl ha kostat honom livet. Det kunde också en flygolycka, en arg mobb i Milano eller något av flera attentatsförsök ha gjort. Vidare kunde förmodligen fascismens snabba marsch mot makten ha hejdats om bara demokratins institutioner agerat mer resolut. Ett något mer demokratiskt sinnat kungahus, politiker med större förmåga att göra gemensam sak mot det fascistiska hotet, en arbetarrörelse som inte dominerades av fantasier om att kopiera Rysslands exempel och göra revolution. Var och en av dessa faktorer hade kunnat få Italiens 1900-talshistoria att ta en helt annan väg. Med denna bok vill jag visa att historien inte är given, varken i Italien 1918, när den här berättelsen tar sin början, eller här och nu i vår tid. Det fanns också andra skäl till att jag ville skriva om den här tiden och platsen, skäl som har med just fascismens natur att göra. De klassiska politiska ideologierna, socialism, kommunism, liberalism och konservatism, formades alla under 1800-talet. Bara fascismen är en 1900-talsföreteelse, intimt sammankopplad med de bägge världskrigen och socialismens framväxt. Fascismen skrämmer också ännu på ett sätt som ingen av de andra politiska ideologierna gör. Förklaringen är enkel. Vi har sett vad fascismen kan åstadkomma och lever i en befogad skräck för att den ska komma tillbaka, ständigt vaksamma på dess många yttringar. Att förstå fascismens uppkomst kan göra oss bättre rustade att stoppa dess återkomst innan det är för sent. Ett tredje skäl till den här boken är parallellerna mellan då och nu. När jag började studera Italiens utveckling, de stormiga åren efter första världskriget, fastnade min uppmärksamhet ofta på de likheter mellan denna epok och vår egen som jag tyckte mig se. Framförallt framstår den samvetslösa och effektiva populism genom vilken Benito Mussolini kunde underblåsa och exploatera ett folks rädslor som ett varnande exempel utan bäst före datum. Det besinningslösa våld mellan grannar och landsmän som blossade upp i Italien under 1920-talets första år pekar också framåt mot krig och folkmord i länder som Bosnien och Rwanda. Därtill var fascismen nyskapande i sitt sätt att kontrollera och utnyttja moderna massmedier för sina syften. Ytterligare en anledning att skriva om den tidiga fascismens historia är att det mänskliga psyket i grunden är sig likt. Och att vi ingalunda är vaccinerade mot de mentala mekanismer som banade väg för totalitarismen. Överhuvudtaget framstår rädsla som en grundförutsättning för fascism, medelklassens fruktan för arbetarrörelsens nyvunna politiska inflytande, kapitalisternas skräck för en revolution, kombinationen av den fasa soldaten.